Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till det 100:e avsnittet av podden Barnpsykologerna. Glöm inte att gå tillbaka och kolla på gamla avsnitt. Vi har jättemånga bra teman som vi har pratat om. Men idag ska vi prata med dig, Liria Ortiz. Välkommen.
Tack.
Berätta jättekort vem du är.
Jag heter Liria Ortiz och arbetar som psykolog, handledare och skriver böcker.
Det jag tänker att vi ska prata om nu då. När man hamnar i situationer med ett barn, när barnet säger nej till allting.
Mm.
Barn som uppfattas som väldigt liksom negativa. Som säger nej när man ska förändra saker i livet eller börja med någonting nytt. Eller man har kommit överens om att man ska göra någonting. Börja på fotbollsträning och sen så när det väl kommer till kritan så säger barnet nej hela tiden. Eller typ göra läxor, sånt som också måste göras. Känner du igen det här problemet? Är det något som föräldrar pratar med dig om?
Jo, och jag brukar säga att på det viset är jag kanske lite antipatisk psykolog. För jag brukar säga att okej, ditt barn gör så. Men vad gör du?
Ja, för du skulle inte säga att det här, man borde tänka sig att det borde finnas en diagnos för barn
inte
som är negativa.
Vis. Nej.
Varför inte?
För att ibland, vi vill, såklart, det gör vi för att vi vill hitta en lösning. Vi vill hitta ett svar på det som händer.
Alltså vi sätter en diagnos för att
precis.
Hitta ett svar.
Och då det blir lättare att säga, mitt barn är att sätta diagnosen. Men många gånger kan det också vara att vår beteende styr.
Istället för att prata om en beskriva barnet med en diagnos, till exempel trotssyndrom eller en egenskap, till exempel att man har dålig självkänsla eller någonting, så ska man, det är mer användbart att fundera på vad man själv gör som
precis.
Framkallar det där pratet
precis.
Hos barnet. Stämmer det?
Det stämmer precis.
Bra.
Det är att vända blicken och titta på sitt egna beteende innan man sätter en rubrik för barnet.
Mm. Så vad är det man gör då som gör att barnet hamnar i det här att de säger att det inte går och säger nej och jag kan inte och jag är dålig? Vad är det man gör för misstag när man pratar?
Många gånger är sättet som vi formulerar frågorna.
Mm.
Vill du göra, och då det är en sluten fråga.
Ja, vill du gå till fotbollen? Ja eller nej?
Till exempel.
Vill du göra läxorna? Ja eller nej?
Precis det. Och då det som man framkallar är ja nej. Och är man trött i stunden, då kommer barnen att säga nej.
Ja.
Men som sagt, kanske barnen har inte provat längre. Sen jag var inne på den här. Vad gör vi med svaret? Så fort barnen säger nej, hur hanterar vi det? Börjar vi tjata?
Mm. Och tjata och säga vadå? Jo, du måste. Eller?
Du måste.
Det var kul förra gången. Du tycker att det är kul egentligen.
Ja, precis. Jag har spelat fotboll själv. Det kommer att bli jätteroligt för dig.
Ja.
Och då såklart. Barnen känner, nej. Ju mer vi tjatar brukar det vara så att då den andra blir mer fast i sina övertygelser.
Varför det? Varför är det så? Varför blir de inte övertalade?
Det verkar som vi har en inneboende behov av att bestämma själv. Mm. Och det verkar vara ganska, vad ska man säga, medfett på något sätt.
Mm.
Sen såklart.
Mm.
Och då, ju mer vi tjatar, då ju mer förstärker vi den andras beteende att säga nej.
Om den vuxna tar den här positionen, då måste barnet ta den motsatta positionen.
Ja. Ja.
Och om jag säger ja, då måste barnet säga nej.
Ett typiskt exempel kan vara med tonåringar. Säg att du som förälder har sagt, du måste städa ditt rum. Och då när du kommer hem, då har tonåren städar sitt rum. Och du blir jätteglad och visar det.
Mm.
Och man kan tycka, då förstärker jag.
Ja, inte det borde alltid vara bra. Okay.
För att då kan tonåren säga, aha, om min mamma och min pappa blir så jätteglad, gör jag rätt egentligen.
Jag måste göra tvärtom då.
Precis, så att det är paradoxer och såklart det är inte alltid så, men ibland kan det vara att
För nu sa ju du tonåring.
Ja.
Ska man tänka att anledningen till, kan man tänka sig att anledningen till att man måste göra tvärtom är just för att när man är tonåring så måste man visa att man kan bestämma saker själv?
Ja, ja, det är behovet mycket starkare.
Mm.
För att då är man ute efter sin egen identitet.
Mm.
Och då måste man hitta sätt att säga jag är unik.
Ja.
Så det är också ett behov som vi har. Jag är unik och då måste jag göra på mitt sätt.
Mm.
Trots att man vet att tonåringar imiterar andra tonåringar. Att så originella är de inte egentligen, men behovet är fortfarande den där.
Mm. Jo, men då är det andra tonåringar de imiterar, inte sina föräldrar.
Ja, inte föräldrar, precis.
Eller hur?
Precis.
Jättebra, men det finns ju också en lite tråkigare förklaring som du brukar prata om. Som är det här med att man genom att ge förslag så förstärker man också. Alltså det känns lite skönt när någon annan kommer med ett härligt förslag eller säger, jo men du är ju duktig på matte. Det är klart du ska göra matteläxan.
Ja. För att det beror på hur man förstärker. Det är framförallt det. Om man till exempel, säg med barn eller tonåringar, man använder sig väldigt mycket ordet duktigt, bra. Det fungerar inte alltid.
När till exempel, när gör man det?
Om, säg, som du var inne på, du är duktig på matte.
Mm.
Men duktig säger ingenting egentligen. Om man säger, när du löste det här problemet med matte, då blev du glad.
Mm.
Och då hände något annat.
Mm.
Då, jag brukar rekommendera i sådana situationer, beskriv istället vad barnen eller tonåringen gör.
Mm.
Du gjorde så. Och beskriv gärna resultatet. Och då var du lättnad, eller sen kunde du spela dataspel, eller sen kunde du något annat. Vad är konsekvensen? För att som sagt, duktigt, bra, det säger vi ganska naturligt, men det säger otroligt lite.
Mm. Det är bara någon sorts, det är bara synonym för positivt. Liksom.
Ja.
Men och även om man skulle ge en sån där regel, förra gången du gjorde läxan så blev du ju glad efteråt. Även det måste ju kunna funka som en belöning för det här negativa pratet. Oh, jag kan inte, jag är superdålig på matte.
Ja.
Jo, men förra gången gick det jättebra, du fick ett A på provet.
Ja.
Även det blir ju då att man förstärker att barnet säger att den inte kan. Skulle kunna bli.
Det kunde bli.
För lite problemet som föräldrarna har hamnat i låter ju som att man tjatar och försöker övertala. Och man vet egentligen att det inte fungerar. Det har inte fungerat, men ändå fortsätter man att göra det.
Mm.
Eller hur?
Jo, och det där är väldigt intressant. För att vi brukar göra mer av samma sak när någonting inte fungerar.
Ah.
Jag brukar ta det här exempel. Och det hände mig en gång. Jag skulle öppna en dörr. Och då började bli irriterad på dörren. Hade en jäkla dörr som inte fungerade. När jag tittade närmare, jag använde fel nyckel.
Mm,
men vad är vår första impuls? Att lägga till just den andra.
Rycka hårdare i dörren.
Precis. För att, eller trycka hårdare eller försäkra mig med samma och börja säga men den här dörren fungerar inte och det är jag bla 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 bla. Istället för att säga okej, men använder du rätt nyckel? För att det är otroligt rörigt för oss själva att kunna säga nej, det var inte så. Då måste jag kunna göra något annat.
Mm.
Problemet där är med beslutprocesser att göra. När vi har tagit ett beslut, då gifter vi mer eller mindre med våra beslut.
Att man liksom committar till beslutet för
precis, hårt. Precis. Och det är jättejobbigt att kunna känna för sig själv. Det här var inte rätta beslut. Och då gör vi den här. Vi tjatar mer. Vi upprepar samma beteende.
Mm.
Och förväntar oss en annan resultat.
Mm.
Och tyvärr fungerar inte så.
Mm.
Men det har sina förklaringar om varför vi gör på det här viset.
Om man ska gå över till, vi pratade lite om det här med förändringsprat, det man vill att barnet ska prata om och vad ska man kalla det, problemlösning eller vad det kan vara. Och motståndsprat då, som är att barnet bara säger nej till allting. Hur ska man uppmuntra förändringsprat? Och hur ska man sluta uppmuntra motståndsprat hos barnet?
Precis. Vi kan börja med det här. Förändringsprat är allt som barnet säger som är i riktning med en möjlig förändring.
Mm.
Säg städa rummet, vad det handlar om. Och det som är intressant att vi tänker där är att vår hjärna är programmerad för att utmärksamma allt som är negativt. För att det är en överlevnadsinstinkt.
Då, vi är mer uppmärksamma på risker till exempel.
Det stämmer. Ja, det stämmer så, precis. Det stämmer.
Ja.
Och då, om vi säger att barnen säger nej, jag vill inte städa rummet. Då utmärksammar vi det. Vi börjar med varför vill du inte städa rummet? Du ska städa rummet. Och så vidare. Men säg att barnen säger...
Förlåt, alltså den vuxna fokuserar på problemet.
Tack.
Barnet säger nej.
Det,
och det är det vi försöker ta bort, nejandet. Liksom.
Precis.
Mm, övertala.
För att då det är den här att... Men säg att i samma mening, ibland barnen kan säga... Nej, jag vill inte städa min rum. Det gör jag senare.
Mm.
Det gör jag senare är det som vi kallar förändringsbrott. Och problemet är att vi inte tar in den där i samtalet.
Vi uppmärksammar inte det där lilla förändringspratet som ändå fanns.
För att det kommer blandat med den andra. Så hjärnan reagerar väldigt snabbt. Ah, du vill inte.
Mm.
Om vi istället uppmärksammar. Okej, det gör du senare. När?
Mm.
När gör du det?
Mm. För det är ändå lite förändringsprat i det där.
Det stämmer.
Det är en liten öppning. Man
ska Och i sådana saker, det är alltid den här att försöka träna oss att uppmärksamma. När säger barnen eller tonåringen någonting som kan vara förändringsbrott? Men det krävs som sagt väldigt mycket att vi tränar oss att uppmärksamma. För att samtidigt säger man är småbarnförälder, såklart man är stressad, man kanske har inte sovit så bra. Det är inte det lättaste alla gånger.
Man är redan förbannad på ungen när man
precis,
kommer där.
Precis. Så att jättegärna träna dig att lyssna också på den här andra delen. Men det räcker inte med att du lyssnar, utan samtidigt förstärka den där genom att ställa en fråga. När, hur, på vilket sätt? Eller, du tänker att den här maten är äcklig. Om det, vad vet jag, om det hade haft, vad vet jag, korv hade varit bättre.
Ja.
Om det hade haft korv, då hade du ätit den här. Okej, kan vi göra så att nästa gång lägger jag lite korv, vet jag.
Ja.
Istället för att hamna i den där, för att man blir irriterad som du var inne på.
Mm.
Vadå äcklig?
Mm.
Det är...
Fast, jättebra, vänta. Så liksom försöka hitta det lilla förändringspratet, det lilla liksom öppningen som finns i det barnet säger. Och vad är det man inte ska göra? Förlåt, nu tjatar jag om det här. Det man inte ska göra är att man ska ge ett förslag själv. Man själv ska inte säga, du kanske kan städa om en kvart istället.
Precis.
Eller nästa gång kanske vi kan äta korv.
Precis.
Det ska man inte säga, utan man ska på något sätt vänta tills barnet kommer med något liten sån.
Nej, inte riktigt. Tack för det. Utan säg att, okej, om den här maten är äcklig, hur skulle det bli godare?
Mm.
Och då försöker, för att här finns det två vägar att gå. Den ena är, försök framkalla först och främst från barnet. Okej, hur löser vi den här?
Mm. Med en öppen fråga.
Precis.
Inte ett förslag. Nästa gång tar vi korv.
Där utan... kan vi komma senare. Och se, men det är ganska vanligt att barnet och någon säger, jag vet inte.
Mm.
Okej, okay. Då föreslår jag att nästa gång lägger jag. Så här är två steg. Den första, försök jättegärna fråga efter deras egna förslag.
Mm.
Om det inte fungerar, kom gärna med förslag.
Mm. Okej, okay. Det får man ändå göra.
Oh, ja, det får man. Det är bara som sagt hur vi hanterar dessa förslag många gånger som kommer att bli annorlunda. För att vi måste tänka att barnen, tonåringar har inte alltid utvecklat den abstrakta förmågan. Och då många gånger när vi ställer en fråga, det de säger, jag vet inte.
Mm.
Och det vet de inte. Så jättegärna då såklart att kunna komma med
det. Ja. Och hur hjälper man dem med det då? Om man känner att det här barnet inte är så bra på att komma på lösningar till exempel. Så, så här, jag vill inte gå till fotbollsträningen för det regnar ute.
Ja.
Då vill man ju säga så här, men ta ett fucking paraply då. Hur svårt kan det vara? Men det vill man inte, i första steget i alla fall, precis, inte ge dem ett sånt förslag. Hur hjälper man dem att ens liksom fundera över vilka alternativen är? Eller liksom, förstår man här?
Mm, du kan presentera till exempel två eller tre olika alternativ.
Ah, du kan göra så här, du kan göra så här. Du kan ta paraplyet, du kan ta på regnjacka.
Precis. Eller, det beror alltid på den abstrakta förmågan. Dina kompisar, vad gör de när det regnar?
Bra.
Just och då, mina kompisar gör, okej. Okay. Och då, men återigen, försök jättegärna att framkalla deras egna idéer. Men om det inte fungerar så klart, kan man komma. Och då gärna två, tre förslag.
Men det där, vad brukar dina kompisar göra i den här situationen? Det är ju en generell problemlösningsteknik som man kan använda, som man vill att barnet ska lära sig.
Precis.
Okej, vad gör andra i den här liknande situationen? Är det möjlighet för mig också?
Ja.
Det är ju en bra färdighet till skillnad från att man bara serverar lösningar.
Ja, färdiga. För att de relaterar mycket mer till sina kompisar.
Mm.
Ah, eller om barnen inte kommer ihåg. Kommer de ihåg vad Lena eller Kalle gjorde? Förra gången när vi var på dagis, då regnade. Kommer du ihåg vad de, vad hade de på sig? Eller?
Verkligen leda in. Ja.
Ja, precis. För att det handlar om att ge förslag för att barnen, vi kan inte kräva att de kan.
Mm.
Men att försöka hjälpa dem att, jo. För att det är för mig också ett sätt att träna dem att kunna se att inte lära sig att säga nej som första ord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men nu kommer vi in på lite om man ska tänka distinktionen mellan rimliga krav som man som förälder inte ska diskutera utan stå på sig och vad man ska släppa eller acceptera att barnet säger nej. Är det en rimlig distinktion?
Jo, och ett verktyg som man kan använda sig av det är någonting som vi kallar för invitation till samarbete.
Mm.
Och då,
inbjudan till samarbete.
Inbjudan till samarbete, tack. Och då kan det vara så att du börjar med att rama in. Vet du vad, nu har vi inte mer tid för att kunna göra så. Så du måste ta på dig den här.
Att man motiverar det liksom. Vi har inte tid, nu går bussen om 10 minuter.
Precis, och då är det första steget. Du ramar in. Mm. Varför kommer det? Okej. Vi har 5 minuter. Vad gör vi inom dessa 5 minuter?
Mm.
Eller vill du ta den här eller den här när det finns såna möjligheter?
Mm.
Så man ramar in och sen man erbjuder alternativ. Men, och då inom dessa alternativ man kompromissar. Och på det viset kan det öka motivationen att okej.
Okay. Du menar att en av alternativen är lite av en kompromiss?
Precis, du erbjuder till exempel 2 alternativ.
Mm.
Och ett, du är, hur skulle man kunna säga, du tycker att dessa 2 alternativ är okej. Och då kan barnet välja mellan dem.
Mm. Så att de känner att de ändå har någon sorts...
Eller ibland, du börjar återigen för att ramma in och sen säger, vet du vad, idag har vi inte tid. När vi kommer från dagis, då pratar vi om det här. Hur kan vi göra nästa gång? Därför, nu ska du bla bla bla, göra det du ska och sen.
Men där kommer du in på någonting som är väldigt viktigt. Nästa gång, vi kan prata, sen kan vi prata om hur vi ska göra nästa gång.
Precis.
Då måste man ju också hålla det. Om man säger till barnet, ja, vi kommer ta ett tillfälle när vi diskuterar hur vi gör det här i framtiden. Då måste man ju jävla mig ha det samtalet sen. Det så att barnet litar på att det kommer komma.
Det du säger, precis. Om vi inte gör det, då nästa gång som vi försöker göra samma sak, det kommer inte att fungera. För att barnen kommer att säga, nej, det gör du aldrig.
Nej, du säger alltid att vi ska diskutera vad vi äter till middag. Men det kommer aldrig i samtalet.
Precis.
Och det där måste ju vara något som byggs upp över ganska lång tid. Att barnet märker, när min förälder säger att vi ska prata om hur vi gör matteläxan, då gör vi faktiskt det sen.
Precis. Och när du inte kan hålla det jag säger helt enkelt, vet du vad? Jo, vi har sagt att vi ska göra på det här viset. Men idag, på grund av en enkel förklaring som sa, man behöver inte förklara allt, men en enkel förklaring, därför idag att viker jag. Och då som sa, det är mycket lätt, för att barnen lär sig att min förälder är inte rigid, utan visst, ibland går det inte att göra på ett visst sätt, och det är okej. Samtidigt som okej, sen återkommer man att vi sa att vi skulle prata om det här. Så,
Det här exemplet som du tog med jag städar rummet senare. Och så kommer man överens om 15 minuter eller någonting. Ja. Där måste det också vara ett exempel där man faktiskt också sen måste vara konsekvent.
Oh ja. För annars blir det aldrig av. Precis. Mm. Och där är den där att ibland tänka, okej. Okay. Jag brukar säga, man måste ha en plan för att om tonåren inte städar sig rum efter 15 minuter, vad gör du då? För det kommer att bli avgörande.
Ja, då säger man, då kommer inte du få ha din dator på 6 månader, precis. Säger folk då. Men risken är att man tar i, det är det jag menar.
Ja.
Att man blir helt orimlig, att man säger, då kommer jag slå sönder din speldator om
precis.
Du inte gjort det.
Därför måste man fundera innan dess, vad är rimligt? Och inte köra bara med straff, utan, okej, om du städar ditt rum. Och för att ibland när man pratar om belöning, man tror alltid att det är materiella saker. Det kan vara, okej, men då får du välja vilken middag ska vi äta. Eller då ska vi, vad vet jag. Eller ibland att förstärka. Jag har noterat att du mår jättebra när du gör någonting. Och sen blir du nöjd med dig själv. Så det kan vara någonting som ligger hos ungen. För att, och då kan vi förstärka det. Eller relationen, då kan vi göra den här tillsammans.
Vi gör, så, men kollar vi på film ihop eller någonting. Men det där måste ju vara farligt. Om man
berätta.
Nej. Ja, tack. Jag går in till barnets rum, säger, nu måste du städa ditt rum. Tonåringen säger, jag gör det sen. Och då verkar det väl dumt att man säger, okej, om du gör det om 15 minuter, då kollar vi på en rolig Netflix-film sen. Då förstärker man ju att de sa nej.
Jo, det stämmer. Men det är, när vi arbetar så, det vi gör är att vi förstärker med någonting. Och sen dessa förstärkare minskar många gånger tills beteendet har etablerats.
Alltså att vi tar bort mer och mer av förstärkaren, vi behövs inte längre.
Precis. Det är när det finns den där motståndet att först ska finnas någon sorts belöning. Men sen, och det är precis som du säger, det finns en risk. Att då det som barnen eller tonåringen lär sig är att eller många tonåringar säger det här. Ja, men då får jag betalt om jag går ut med soporna.
Ja, om jag krånglar lite så kommer de att erbjuda mig pengar. Ja.
Precis. Eller ge mig pengar för att jag passar min lilla syster. Eller vad vet jag. Precis, det är en risk att hitta någon sorts balans. Därför menar jag, det som fungerar bättre är att kunna förstärka i att då kan du vara stolt över dig själv. När det funkar. Någonting som kommer från personen som personen kan känna, aj, jag är väldigt, vad vet jag.
Ja, men vad ska man, när man håller på med autismbehandling, då pratar man om naturliga förstärkare.
Precis.
Det som är naturligt förekommande. Men du hade ett bra exempel där. När du, eller vänta, om du sa det, men när du gjort matteläxan, då har du mer tid sen när du kan ha en trevlig stund och kolla på film.
Precis.
Utan att känna dig stressad.
Precis.
Att man liksom precis förklarar för dem vad som ja är liksom den naturliga ja förstärkaren för varför man ska göra läxan snabbt.
Det du säger, utan att du känner dig stressad, då är det någonting som du känner.
Mm.
Att kommer du ihåg att när du gör, när du inte gör läxorna, sen blir du väldigt stressad.
Mm.
Och lite orolig. Om du gör på det här viset, då upplever du glädje.
Mm.
Att upplever den där stolthet att du har klarat den här, du mm har gjort den här.
Men det är inte alltid det kommer funka. Ibland är det att man också måste ha
precis
godis. Eller
ja. Som sagt, flexibilitet är nyckelord många gånger. Att, och det är som sagt, det låter så galet, för samtidigt säger jag att man måste vara konsekvent. Men det är den där, att hitta den där balansen. Och framförallt när man inte är konsekvent, förklara varför du inte är konsekvent.
Ja, men det är mer konsekvent här. För det finns ju ändå krav som man ställer till barn som inte på något sätt någonsin ska diskuteras. Det är ju inga föräldrar som diskuterar om deras barn ska ha säkerhetsbälte på sig eller inte.
Ah,
jag har aldrig hört någon som har kommit in och varit så här, det har vi jättelånga diskussioner om.
Yeah.
För det är ingen förälder som kommer, det är inte öppet för förhandling. Yeah. Förstår jag menar?
Ja. Och det är en väldigt bra observation som du har där. För att det innebär att när föräldrarna är övertygade om någonting, då finns inga diskussioner.
Ja.
Och kanske den andra, för att jag kan förstå föräldrarnas tvekan. Att det finns så många råd, så många åsikter om hur ska man göra eller inte göra. Så klar att man blir tveksam.
Mm.
Ja, men kanske är det inte så farligt.
Just det kanske inte är farligt med skärmtid. Nej, det kanske är jättefarligt med skärmtid. Ja,
precis.
Just det. Ja.
Och då tvekar man och den där speglar sig i beteende. Vad vi gör, vilka responser vi ger.
Mm. Men säkerhetsbälte är det ju ingen som tvivlar på. Så därför precis blir det ingen
precis
diskussion.
Där finns det inga diskussioner. Jag vill inte ha, du ska ha.
Vi kommer inte köra bilen för det här. Liksom.
Precis.
Vad ska man tänka? Ibland är det ju tvärtom. Att det är saker som man kanske står på sig för hårt om. Att man ställer ett krav som man inser lite, eller man kanske borde inse att det kanske är ett onödigt krav.
Ja.
Eller hur ska man tänka? Tror du att det är ett problem ibland att man liksom hakar upp sig på någonting?
Vara,
och liksom...
för att många gånger, många av dessa krav kan komma från att föräldrar själv tycker att det borde vara på ett visst sätt.
Mm.
Barnen borde spela fotboll eller träna, vad vet jag, judo eller...
Mm. De borde inte spela dataspel.
Ja, till exempel. Den där är väldigt precis. Mm. Och då, man utgår ifrån sina egna övertygelser. Och ibland, det är den där att fundera, det här som jag kräver, hur mycket är mitt eget behov? Eller min egen okunskap? För att du var inne på dataspel. Och det är verkligen ett område där man kommer in på den här. Aj nej, men mitt barn kommer att bli dum i huvudet, hemförsäker hela sitt liv. Och man föreställer sig det värsta scenariot. När vi vet,
om det här fortsätter så kommer de aldrig flytta hemifrån. De kommer, ja, precis. Mm.
Precis, och då tänker på framtiden. Man tänker inte på nuet. Okej, vad är det som händer nu? Om mitt barn spelar några timmar, men det är inte sådär. Eller. Och då menar jag det, att istället för att föreställa sig den värsta scenarion, istället för att utgå ifrån sina egna behov, försök se vad är det som är dina egna behov och barnets behov.
Innan när vi pratade så hade du ett bra exempel på hur man ska tänka med ställa krav. Om man vill till exempel att ett barn ska pröva någon ny mat.
Aha.
Eller någonting sånt. Och barnet säger nej, jag tänker inte pröva lax. Whatever. Och då hade du en sån bra idé på hur man kunde tänka kring det där som är en bra kompromiss.
Precis, och det är att kunna säga någonting i stilen med okej, vi gör så. Du provar 3 gånger.
Mm.
Och efter 3 gånger kommer du fram till att du inte gillar lax. Då struntar vi lax.
Då kommer jag aldrig kräva det igen.
Precis.
Mm.
Men att på något sätt lära sig att kunna prova sig fram innan man säger nej.
Mm. Och där måste vara ett exempel då att när man är konsekvent, både håller det man själv lovar, när du har gjort de här 3 gångerna, då kommer jag faktiskt sluta tjata.
Precis. Precis.
Och också i andra änden då, om man har sagt det så måste man också insistera på att barnet faktiskt gör det 3 gånger och inte håller på att diskutera varenda gång.
Ja, precis. Vi kommer överens om, så att nu skulle jag vilja du äta lite lax. Mm. Så jag har, vad vet jag, lagat den lite annorlunda, kanske smakar annorlunda. Vad säger du? Mm. Okej. Okay. Vanna kanske, ja, ganska okej. Okay. Eller nej, eller vad?
Det är roligt, men just med mat är det så bra, för då är det ju så att när man prövar flera gånger så börjar man ju tycka om det. Det vet vi ju från tidigare.
Ja.
Super, jättebra. Har du något boktips som du skulle kunna ge de som lyssnar?
En bok som jag och Charlotte Skoglund har skrivit heter Lyssna din tonåring. Samtal med förändring som mål.
Lyssnar din tonåring?
Ja.
Samtal med förändring som mål. Precis. Då kan jag lägga den som länk i avsnittsbeskrivningen.
Jättegärna.
Super, tack så hemskt mycket.
Men tusen tack själv för att jag fick komma.
Ja, jättebra, super. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och så finns vi på Facebook. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.